kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dags för 5 nya bilar att visa vad de går för i Långtest 2021. Vi säger välkommen till Honda Jazz, Mercedes GLB, Seat Leon, Toyota Yaris och Volkswagen ID3 i avsnitt 208 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Det har blivit nytt år. 2021 ligger framför oss och då passar det bra att berätta vilka bilar vi ska långtesta i år. Och vi förare som ingår i Vi Bilägares långteststall är jag, Maria Dahlin, Anders Helgesson. Hej Anders!
Hallå Maria!
Claes Garin, hej på dig!
Hej, god fortsättning!
Tack detsamma! Och Nils Svärd, hej!
Hallå, hallå!
Och så har vi Kalle Karlqvist, hej på dig!
Hej, hej, god fortsättning!
Tackar! Kalle, visst blir det här 33:e långteståret i ordningen, om jag räknat rätt?
Ja, om jag räknat rätt. Jag hade räknat fel när jag skrev i tidningen en förhandsartikel, men en god korrekturläsare gjorde sitt jobb och ändrade, så det ska vara det 33:e året.
Ja, och många bilar har det blivit. Vi är nu uppe med de nya bilarna i 193 stycken, minus en spökbil. Som tydligen var något år när vi räknade fel. Jag kommer inte ihåg när det var. Vet du det, Kalle?
Nej, det vet jag inte på raka. Men jag visste inte heller att vi hade haft en spökbil. Det låter ju som en spännande modell.
Ja, men det är varje långteststall ska ha en spökbil.
Och det var ingen Rolls-Royce Ghost, misstänker jag.
Ja, det vet man inte. Det är ju ett spöke. Nils, visst är det så att vi har haft en spökbil?
Ja, men det var före min tid. Jag tror det här var kanske 10 år sedan som man numrerade de nya långtidsbilarna, men missade i skarven på det gamla och nya, så att det nya året långtidsbilar började på fel nummer.
Ja, men Nils, vad innebär egentligen långtestet och vad gör vi med bilarna under ett helt år?
Oj, hur lång tid är den här podden? Ja. Hur länge orkar man lyssna? Det är ju otroligt mycket som händer. Och det är svårt att beskriva det någorlunda kortfattat, jag kan dock göra ett försök. Grunden i vårt långteststall är att vi själva köper in 5 stycken nya modeller som vi tycker är lite extra intressanta att fördjupa oss i. Och vi kommer äga de här under ett år. Vi kommer försöka köra ungefär ett varv runt jorden i sträcka. Inte exakt ett varv runt jorden, utan motsvarande sträcka som då är ungefär 4000 mil på ett år. Och under den här tiden så kommer vi dels göra lite fördjupande nedslag med, liksom med extra detaljerade tester. Exempelvis är det vintertestet som är väl det mest kända. Där många nya modeller får bekänna färg och vi tidigt kan se vart man har egentligen slarvat och genat i konstruktionen. Sedan så gör vi också någonting som kallas semestertest eller sommartest. Det är väl lite liknande, men lite mer fokus då på som hur bilarna klarar sig även när man lastar dem full med packning och takbox på, och hur är bromsprestandan liksom med den ökade vikten, hur klarar den undanmanöverprov. Och vi gör ju även några andra deltestmoment som barnsäkerhet, kanske mediasystem. Ja, det varierar lite grann mellan år till år vad som händer. Men vi lever ju också med de här, vi familjer, vad menar du säga, vi är 5 olika familjer, lite olika konstellationer som brukar de här i vardagen och ser hur de fungerar och klarar liksom de förväntningar vi har på de här bilarna. Förhoppningsvis kommer alla hålla hålla måttet och inte behöva besöka verkstad utöver planerade servicer. Men det vet ju alla att det brukar inte alltid vara så, utan det brukar hända en hel del även kvalitetsmissar, vilket är extra vanligt bland de nya modellerna då med barnsjukdomar som kan uppstå.
Mm. Ska vi göra så att vi går igenom det nya stallet bil för bil? Vi börjar med Honda Jazz. Anders, kan inte du berätta lite mer om den?
Ja, det är ju en liten småbil, men vi sitter ju inte i en vanlig Honda Jazz, utan vi har faktiskt kostat på oss en Crossstar, så den här är ju lite höjd nu jämfört med testvinnaren från nummer 15 var det, vill jag minnas. Det var inte ens gång det. Ett tidigare nummer så har vi klarat av den. Och den är ju ganska kompakt sak där, den är bara 404 lång, men den är ju inte kompakt vad det gäller priset, så att det gör ju att åtminstone jag skruvar upp förväntningarna ganska mycket. 273 000 kronor har betalat för den här lilla småbilen, och det är ju rätt mycket. Men det som är intressant med den är att den har det är en hybrid, och den har en väldigt speciell hybriddrivlina. Under testet då, så var det lite som är, då kör vi bara under ett par veckor, men nu ska vi ha den här lite över längre tid, så ska vi se vad som händer med förbrukningen, för den klarar ju testet inte så där toppen. Någonting som däremot är toppen, det är ju utrymmena. Jag har ju knappt kört den här bilen, tänkte jag säga, jag har bara haft den ett par veckor. Men jag har ju redan använt det här Magic Seat, som de kallar att man kan hissa upp baksätet då i vertikal position för att kunna lasta högre saker.
Ja, det är som biostolar, eller?
Ja, precis, som biostolar. Och jag har också tappat bort saker under det här sätet redan. Så att det är ingenting gott som inte har någonting ont med sig. Men det är en fantastisk funktion. Och jag vet att jag skrev i testet att ja, när man behöver det så kommer man säkert att älska det. Och det visar sig att man behöver det där lite, eller jag behöver det där lite oftare än vad jag trodde. Nej, men det är en kul liten bil. Vad säger ni andra?
Ja, om jag får säga lite om bil, så jag håller med dig till fullo. Jag tycker det är roligt med Hondas bilar generellt. Somliga av dem sticker ut mer än andra, och jag tycker nya Jazz är en sån. Den påminner mig starkt om vad de gjorde 1984 när de lanserade fyra helt nya bilar på ett bräde i Civic-serien. De hade inte en enda karossdel gemensamt, utan det var fyra väldigt olika bilar, men sen samma motorer och så. Då fanns det i den serien en bil som hette Civic Shuttle.
Shuttle?
Ja, Shuttle. Som ju var en liten högbyggd fyradörrars småbil med mycket glasytor och exakt samma praktiska framtoning som nya Jazz har. Och jag tycker det är så roligt med den här nya, att Honda vågar göra en sån bil igen, därför att det finns faktiskt inte så många som redan på ritbordet, så har man utgått från att okej, den får se ut lite som det blir, men den ska först och främst vara praktisk. Jag tror inte man kan beskylla nya Jazz för att vara särskilt elegant eller vacker, men man blir bara glad över alla praktiska lösningar som den har. Sen är den jättefin att köra också, ovanligt komfortabel för att vara en småbil och tyst.
Mm. Nils, vad säger du om Honda Jazz?
Jag dels tycker det är lustigt som Anders börjar prata om vilket behov man har. För det är lite grann som när man har plats över i garderoben eller förrådet. Att helt plötsligt så har man massa saker över som man bara ställer in där, så det blir fullt i alla fall. Jag menar, det känns som tidsramen som man inte använder outnyttjad garderobs- eller förrådsutrymme. Den är liksom minimal, det handlar om nanosekunder. Sen dyker upp någonting där. Och lite samma är det med bilbehov också. När man har sådana här lösningar, ja, men plötsligt börjar man använda det och inse att det är det där man har saknat hela livet. Och så att jag tror verkligen vi kommer uppskatta dess flexibilitet. För det är inte bara när biostolen, utan även när man ska fälla sätet och lasta mycket, så sjunker de här sitsarna ner på och lägger sig på golvet. Så att ryggstöden kan liksom också hamna lågt. Så att man har väldigt lågt och ändå plant lastutrymme som är lätt använt till vardagen när man ska köra flyttkartonger åt grannar eller något sånt där.
Mm. Det blir en utmaning för oss alla i långtestaller då, att lägga upp en bild när vi gör någon speciallösning med det där lastutrymmet då.
Ja, lite så. Sen så skulle jag säga, kommentera prisnivån här, för den är ju otroligt dyr för att vara en småbil. Men jag skulle säga att just när man kollar på Crossstar-versionen, som faktiskt är lite snyggare och ser lite ballare ut med lite svart plast och lite högre markfrigång, att om man ser den som en crossover så är den inte jättedyr i sitt segment ändå om man ser till utrustningen och drivlina. Så jag skulle säga, kikar man på Jazz så är den vanliga Jazzen väldigt dyr, men som Crossstar, och om man tittar på crossover-konkurrenter, så hamnar den lite mera på par med vad man förväntar sig av segmentet.
Claes, du som är känd för att frakta skorstenar och jag vet inte allt möjligt, båtar eller badtunnor, ja någonting. Hur kommer du använda Honda Jazz? Vad kommer du frakta i den?
Ja, men jag blev väldigt nyfiken på vad Anders använder det här av. De här magiska stolarna till, vad fick du plats med där när du fällde upp dem?
Det ska sägas att bagageutrymmet i den här bilen, om man inte fäller stolarna, är litet regelrätt och väldigt kort. Det är högt men kort, så att alla kommer att behöva fälla det här. Men vad jag lastade, Claes, det är ju nästan lite genant att säga, men jag lastade faktiskt champagnekartonger.
Nej. Pigg och fräsch idag i övrigt.
Absolut, nej, men det är saker som har stått helt enkelt. Usch vad jag låter dryg och konstig här nu, men det låter värre än vad det är.
Ja, men champagne får man väl dricka på nyårsafton.
Du sa ju ingenting att det var champagne i kartonger, och sa att du bara körde champagne i kartonger. Det kanske är lastat med böcker eller någonting annat.
Ja, det var faktiskt några böcker där också. Jag tror att någon faktiskt hade noterat att det låg marinkalendern 1956 och framåt bak. Men de lastades på bagageutrymmet.
Mm, det vet man ju aldrig när man behöver marinkalender.
Nej, men Maria, jag ska svara på din fråga. Jag provkörde faktiskt den här bilen när den dök upp. Och jag måste säga att jag trivdes otroligt väl i bakom ratten. Framförallt, det är ju sån här mysig vardagsrumskänsla tycker jag, som de även har anammat i Honda E. Sen även om det är lite mer nedtonat i Jazzen, så är det är snygga materialval, och knapparna är verkligen, de sitter där man vill att de ska sitta. Man får bli som en ombonad känsla i kupén, och sen den här fantastiska panoramarutan som man verkligen ser allt genom. Så jag tyckte att den är framförallt fantastisk att köra. Sen fick jag inte förmånen att lasta den speciellt mycket, men det är det vi ska prova nu här under året.
Mm. Och jag har varken kört eller lastat den, så det blir ju spännande att se när det är min tur att ta den. Sen i stallet har vi Mercedes GLB, en fyrhjulsdriven diesel. Hör jag ett glädjerop från dragkroksfantasterna Claes och Anders?
Jo då, absolut. Den där kommer bli toppen.
Lånelistan är lång, eller vad säger du Nils?
Ja, det är ju jag som har fått äran att börja med den här GLB, och jag kan ju börja med en kort presentation vad det är för någonting. För det här tycker jag är en väldigt intressant bil. Liksom, dels är den väldigt konservativ om man tänker, det är en tillbakablick på gamla 2010-talet med diesel-suvar som var väl liksom det som alla ville köpa just då. Men samtidigt, den här GLB:n är ju en förlängd A-klass kan man säga. Den bygger på Mercedes framhjulsdrivna småbilsplattform som har verkligen dragit ut. Den här, tror jag, är 4,65 ungefär lång. Och sen så har man gjort en SUV på den här, och sen så är det en jättestor ryggsäck. Det är tillbaka till det härliga, kantiga, raka bakstammen som är riktig Volvo 240 men på stylter och med Mercedes-emblem. Och dessutom kan man klämma in 7 stycken sittplatser på den här upplåsta småbilen från Mercedes. Så vi har ju köpt det här 7-sitsiga utförandet, och det var väldigt länge sedan vi hade en 7-sitsig bil, om ens vi har haft, ja, det var många, många år sedan i så fall. Så, och dessutom tycker jag inte det är särskilt avskräckande pris, om jag ska veta ärlig, för att det här är ju som stor som en mellanklasskombi, eller den är större som en mellanklasskombi med fyrhjulsdrift och dieselmotor, men den kostar liksom som just en mellanklasskombi från premiumbilarna. Så att här kan den finnas ganska mycket, liksom ett Mercedes-fynd tror vi, som kan vara intressant. Å andra sidan har vi haft den på test och varit väl inte jätteövertygade. Den kändes väldigt pappigt byggd och tagit några konstiga genvägar. Det var dock den här fyrhjulsdrivna bilen och någon förseriebil som kom direkt från den här fabriken i Mexiko där de här bilarna byggs. Så vi får se hur vår långtidsbil står sig under året.
Mm.
Men det jag skulle komma till var att den här är lite grann som Honda också då, med byggd med fokus på rymd. Och apropå uppstådda behov, nu när jag har fått den, jag har bara haft den någon vecka, plötsligt känns det som att alla jag känner ska flytta och börja, ja men du, den där stora Mercedesen, vad gör du vecka 4? Har du en dragkrok? Kan man ta ett släp på det också? För kan det hjälpa mig att bära lite saker?
Alltså, och, du har blivit populär.
Ja, men sagt, jag satt ju med Mazda 3 nu på slutet i förra långtestallet och inte en kotte flyttade under den tiden. Men nu när man börjar köra med det här i kvarteret så börjar grannar komma fram och någon känner någon som ska flytta, någon ska göra det. Och Claes har redan knyckt den första helgen för att köra båten och dra släp och fixa reservdelar till någon gammal Pajero. Så behoven liksom uppstår när man väl har någonting som klarar av att frakta saker.
Vad säger ni andra om Mercedes GLB?
Ja, jag kommer ju se till att den får göra nytta med att dra. Det kommer jag göra. Den får rätt hög dragvikt, det är 2 ton och det är rätt mycket för en sån här pass kompakt bil ändå. Sen ska jag säga så att den är ju lite omjusterad från A-klass. Det är lite grövre hjulupphängningar och sånt, så den är, det kan ju förklara varför den får dra så mycket.
För mig har i alla fall fyrhjulsdriften imponerat så här långt. Jag har en riktig helvetesbacke på landet som är väldigt lerig så här års. Och där tuggar den sig upp med båtkärran efter utan problem. Sen saknar man ju de här härliga gamla spakarna som man vill liksom slå i diffar och lågväxlar. Men den skötte allting själv och det är ju lite befriande när man har nog att tänka på med båten efter sig. Men det funkade fint. Vad säger du, Nils?
Jag har ju tyvärr inte hunnit haft möjlighet att prova fyrhjulsdriften. Nu här i jul- och nyårshelgerna så var det inte läge att resa allt för långt upp till snön som jag annars hade gjort. Så att jag har varit kvar här i barmarksområdet. Men det låter ju lovande att det funkade för dig med dina båttransporter och så. För den här fyrhjulsdriften har vi inte heller kört så mycket på Mercedes. För den är ju i grunden framhjulsdriven och kopplar in bakhjulen vid behov. Och sen är det ju en dubbelkopplingslåda med 8 steg som det är inte alltid de här dubbelkopplingslådorna klarar av att dra så mycket eller har det här finliret som behövs när man backar och så, men den verkar klara det bra så här långt, första intrycken i alla fall. Sen kan jag berätta lite grann kanske om vårt exemplar, för det är en liten ovanlig långtestbil skulle jag väl säga. Den har väldigt mycket utrustning som egentligen inte tillför så mycket annat än rent visuellt. För grundpriset på en sån här GLB med 200D-motorn då på 150 hästkrafter och fyrhjulsdrift med automatlåda är 392 000. Men vårt exemplar går faktiskt på precis kring 500 000-strecket och det var att på grund av att bilarna byggs i Mexiko så var det otroligt långa leveranstider, så vi kunde liksom inte spesa och få beställt den här bilen som vi ville ha även om vi var ute i väldigt god tid. Så det slutade med att vi, för att hinna få leverans nu innan 2021 börjar, så var det till slut vi fick ta över en beställning från en handlare som skulle ha den som demobil. Så att den har liksom ett AMG Line-paket som egentligen bara är styling, det är inget sportigare chassi eller så. Men också med något som heter Night Package som är liksom med svart krom istället för just krom. Och lite andra sådana saker, så att det kanske inte är exakt den här utrustningen som vi själva hade valt om man tycker att den blev lite onödigt dyr, men det var det vi fick hålla till godo med för att kunna få ihop det här.
Sa vi vad den kostade?
Ja, runt 500 000 blev det till slut.
511 000 kronor.
Okej. Okay. Mm. Sen då kommer Seat Leon som kombi och laddhybrid. Kalle, det är väl du som har första turen med den. Vad har vi för utrustning där? På den?
Oj, oj. Ja, det är faktiskt en av de minst dyra bilarna i år. Den är väl tredje dyrast, men den har inte så väldigt mycket extra utrustning. Grundpriset på vår... Jag måste nästan få läsa hela modellnamnet för jag tycker det är så kul. Den heter Seat Leon ST 1,4 E-hybrid 204 DSG 6 FR i dopatesten. Det är ett jättelångt bilnamn. Och den kostar då i grundpris 333 900 och vår testbil har utrustning för nästan exakt 20 000 kronor. Så det är inte så väldigt mycket. Den har någonting som kallas för FR Plus-paket. Den har ett förarassistanspaket och lite annat trådlös mobilladdning förstås, LED-strålkastare och så kallat dynamisk blinkers bak, som ju är högsta mode i hela Volkswagen-koncernen just nu, med blinkers som tänds stegvis. Och lite annat. Och så har de då vinterhjul också förstås. Det har ju alla testbilarna. Ja, så att 353 957 kronor kostar denna. Och det är då en, bilen är en riktig laddhybrid så att säga. Så till bilen hör en sladd och man ska kunna åka ungefär 6 mil på elström innan det ordinarie systemet då tar vid. Och det är en 1,4 liters 150 hästars vanlig bensinturbomotor som är ganska välkänd i Volkswagen-koncernen.
Ja. Mm. Jag måste fråga, har den där som när jag körde vanliga Seat Leon utan laddhybrid drivlinan, har den där döda vinkeln varningen som liksom sitter på listen,
ja,
innan inuti? Jajamän,
det har den. Ja. Den är okay. Ganska bra. Ja. Den tycker jag är helt,
det tyckte jag med.
En bra finess. Den syns ju betydligt bättre än de här små prickarna som finns i backspeglarna på de flesta bilar. Ja, det tycker jag är en bra grej. Jag tycker överhuvudtaget att bilen har fått ett lyft generellt. Utseendet är ganska lik den gamla bilen i profil och i fram i alla fall. I bak så har den fått lite fräschare design med sånt där ljusband som går tvärs över hela bakpartiet eller hela bakluckan. Men det som framförallt märks tycker jag är att den har blivit lite rymligare. Inte minst i baksätet så känns den ju fullgott stor för en vanlig barnfamilj. Så att jag tycker nog att det är en ganska intressant bil på många sätt. Kan en potentiell pallplats åtminstone under när långteståret ska summeras här en gång fram i december nästa år. Eller under året, under det här året.
Du tror det? Vi ska återkomma till det där faktiskt, våra prognoser.
Får jag bara flicka in en sak om priset där som vi kanske bör nämna när vi går vidare? Jag tänkte det där priset som du nämnde, Kalle, 353 med all utrustning och vinterhjul och takbågar. Sen får man väl räkna av lite statlig bonus på det här också när man köper en privat. Det är väl en drygt 30 000 man får sen en liten minuspost på, visst är det så?
Ja, absolut.
Så att man får alltså en stor familjekombi med laddteknik för ungefär en 320-330 000 i det här Seat-fallet.
Jag körde Skoda Octavia faktiskt, laddhybrid, och där, om jag inte minns fel, så har båda de här 42 000 i rabatt med det lilla utsläppsvärdet. Det jag tycker är intressant också när jag ändå pratar om Octavia är att den kostar ju nästan 65 000 mer än våran Seat Leon. Det ska bli intressant att se om det är någonting man saknar. Jag tycker som tvåbarnsfamilj med visst transportbehov så saknar jag miljövänliga bilalternativ i dagsläget. De här laddhybriderna tror jag kommer bli väldigt populära just för att de erbjuder en helt vanlig standardkombi men med möjlighet att köra utsläppsfritt. Det finns ju inte riktigt några vettiga alternativ om man ska ta steget vidare till elbilen. Det enda man hittar är en Tesla Model X som man kan lasta lite tungt. Men i en helt annan prisklass. Så tills den dagen då det finns vettiga eldrivna kombibilar så tror jag att de här laddhybriderna i Volkswagens Leon, Octavia, Golfstorlek, det derivatet kommer sälja som smör.
Ja, det är lite ett steg upp om man tänker när Honda Jazz då med lite terrängplast och ganska välutrustad går på 270 000. Så efter bonus på Leon som jag för mig var precis kring 40 000 kronor i bonus. Så jag menar, steget upp från en Honda Jazz till en laddbar Seat Leon med 200 hästar, det är väl någonstans bara en 50 000 ungefär. Så att det här är ändå liksom en laddhybrid som är nåbar för privatköpare. Det tycker jag är extra intressant.
Vi fortsätter med Toyota Yaris och Claes, det är du som kör den, och den är ju med sin hybridmotor och storlek kan man ju säga att den utmanar Honda Jazz i långtestallet.
Ja, absolut. Jag märkte första veckorna här nu med bilen att det är ju lite mer tryck i drivlinan om man jämför med förra årets Corolla som hade hybriddrivlina den med. Jag kikade lite på hur den särskiljer sig våra nya Yaris. Man kan ju tro, den oinvigde kan ju tro att
på Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Det är samma drivlina, men här har vi alltså en trecylindrig motor i vår nya Toyota Yaris. Och en systemeffekt på 116 hästar. Och vår tidigare Corolla hybrid hade en fyrcylindrig 1,8 liters motor på 122 hästar. Och det är även lite viktskillnad då, 270 kilo upp på Corollan. Men det märks att den blir betydligt piggare, Yarisen, trots en mindre motor på 1,5 liter. Det är en riktig piggrackare.
Vi får väl se hur det går då sen i sommartester med undanmanövrar och så. För Toyota Yaris gick det väl sist och där för när vi testade den under hösten. Eller hur, Anders?
Jo, men den hade ju lite bekymmer där i vårt undanmanöverprov i höstas. Och Toyota säger att de arbetar på det där. Så vi får se om det kommer någon mjukvaruuppdatering. För vi tror ju att mycket av bekymren går att räta ut med ett mer konservativt, alltså mer restriktivt antisladdsystem. Så att vi får se vad som händer. Men det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med takbox och last på det. Vänta nu, takbox, det får inte den ha.
Det får väl inte ha takbox? Ha taklast.
Nej, så där löser de det bekymret. Men hur den reagerar då när vi kör i sommar?
Får den ha takbågar och last?
Nej, den får ju inte ha det. Hondan får ha lite last. Det var inte så mycket det heller. Jag tror att det står 50 kilo nu tack vare att vi har takreling på jassen. Om man inte har takrelingen så är det typ 30-35 kilo.
Det jag konstaterar direkt är ju att den är väldigt kraftfullt designad, den här bilen över höfterna. Vilket jag tycker, den har en stor nackdel där jämfört med Hondan, att den känns ganska trång invändigt. Sen får jag se när jag lastar den fullt om det här stämmer. Men den känns trång och väldigt mörk. Det är lite Mazda-vibbar när man vänder sig bak. Däremot är bakåtsikten betydligt bättre med smalare C-stolpar. Men den är väldigt mörk invändigt. Får se hur det kommer kännas när vi har passerat 2000 mil.
Vi hade kunnat få mer utrustning, det vill säga den här fina head-up-displayen och sånt som vi hade på testbilen i höstas. Men då blir ju bilen då röd och det funkar ju inte med våra långtestfärger som är vit.
Och så blir den dyr.
Ja, det blev den också.
Jag tycker det är extra intressant nu att följa upp Corollan som visar sig vara väldigt snål. En av de snålaste långtestbilarna vi har haft med sin fyrcylindriga motor. Den här Yarisen är ju den första Toyota-hybriden med trecylindrig motor, och vi vet ju sedan innan att trecylindriga motorer kan ju ha en liten skenande förbrukning när de pressas och används i vardagen utanför den normala körcykeln. Så att det är ju kul att följa den här nya hybriddrivlinan från Toyota under ett helt år och se om den lyckas bli ännu snålare eller om det faktiskt är Corollan som är det bästa alternativet inom Toyota-hybridfamiljen och de som söker låga driftkostnader.
Ja, än så länge så ligger Yarisen efter. Jag har inte lyckats komma under 0,5. Men vi får se, det är många mil kvar.
Ja, för jag lånade din Yaris medan du körde min Mercedes, och jag är också förvånad att den var inte alls lika lätt att köra snålt med i stan som Corollan. Men det kan också vara den här inkörningsperioden. Jag har inte ens rullat 100 mil än när vi sitter och rattar runt just nu när vi pratar. Men, så vi får väl se om det blir snålare. Men jag ska upplever i alla fall att Corollan var mycket enklare att köra snålt med just när man kör runt i stan.
Och sist men inte minst har vi Volkswagen ID3. Denna elbil med, ja, skyhöga förväntningar kan vi väl säga ändå att den har på sig. Nu ska vi se. Anders, har du koll på vad det är för räckvidd på vår testbil? Vad valde vi för utrustningsnivå på den? Tech.
Tech heter utrustningsnivån, men de kommer ju än så länge bara med ett batteripaket i ID3:an. Och det är ju det här 58 kWh paketet då. Och då får väl den där någon räckvidd på, vad är det där? Kan det runt 55?
Nej, 400.
Nej, vad är det? VLTP 40-41?
414 km VLTP och 543 i stadskörning.
Och grundpriset då för en ID3 med det här 58 kWh batteriet ligger ju på 419 900 kronor. Men vår testbil blev ju definitivt dyrare än så, eller hur?
Ja, verkligen. Vi har ju mycket utrustning i den här bilen. Det är det där techpaketet och bara det är 84 000 kronor. Men det kommer ju en del intressanta saker med det paketet. Den här nya stora head-up-displayen eller vindrutedisplayen som kanske heter på svenska. Och lite sådana här kringfunktioner, avståndsvarning och sånt som man då projicerar upp i framkant av vindrutan eller av instrumentpanelen. Så att det finns en anledning till att vi har valt de här paketen, men det gjorde ju också att priset sprang iväg ganska ordentligt.
Ja, vad blev det till slut? 542 696 kronor. Det blir dyrast i hela stallet, eller hur?
Med marginal.
Återigen så ska vi säga att det här priserna vi pratar om är ju innan bonus, så man får ju dra av 60 000 på det, men det kan ju hända att den här bonusen höjs till 70 000 under året också, om man är spekulant. Så det kan man ha i åtanke när man sitter och räknar på priserna.
Mm, exakt. Och den är det jag som börjar köra, den här ID3:an. Jag upplever att den har ganska bra svängradie.
Det stämmer.
Den är ju bakhjulsdriven, men jag tycker att jag kan vrida på ratten väldigt många gånger. Alltså det finns typ ett varv till när man trodde att det var slut. Jag tror att den har 10,2 meters vändradie och 3,25 rattvarv, något sånt. Så att den är smidig på det sättet, är mina första intryck. Sen tycker jag att man ser ganska dåligt i den där bakrutan som är. Den har ju liksom som en keps bakåt, den här skärmen som sticker ut. Och jag tycker det blir väldigt litet i bakrutan. Men det finns ju backkamera som sagt, så det är ju bra. Och sen en bra grej med den här, det är ju Isofix i fram på den här bilen också.
Succé. Precis som det var.
Ja, det är succé bland mina barn redan, halleluja. Och glastak, så det är liksom alla de här barnskärmarboxarna är ifyllda. Men den här displayen, det ska vara en sån här, vad heter det nu då? Förstärkt verklighet på den där displayen, head-up-displayen, eller?
Den har vi valt, och det kommer att komma under året. Vad är det sagt? Är det sagt februari eller mars, va? Med mjukvaruuppdatering.
Ja.
För än så länge ser jag ingenting speciellt utöver det vanliga i alla fall i min head-up display, men då är det alltså på gång. Och inte heller finns det något Apple CarPlay än, stämmer det?
Apple CarPlay finns på de bilar som levereras nu. Men vi har ju fått en bil som är av den här tidigare batchen som inte har de här allra senaste uppdateringarna. Utan vi kommer ju få våran bil uppdaterad lite senare. Men Volkswagen har ju sagt att de prioriterar att få ut nya leveranser istället för att ta hand om de bilar som redan är levererade. Så att jag skulle tro att någon gång under våren så måste vi nog lämna in våran bil på verkstad där vi ska få de funktioner vi egentligen betalat för. Däribland Apple CarPlay som inte fanns tillgängligt på våran bil.
Ja. Så jag får vackert vänta i alla fall tills jag kan utnyttja bilen till fullo då med alla funktioner. Ja, vad säger ni andra om Volkswagen ID3?
Ja, om jag får säga någonting så tycker jag att den är en bil som har jättemånga löften i sig. Den kan nog bli riktigt bra, men den känns lite ofärdig ännu så länge. Och mina erfarenheter är ju bara från när vi testade den i höstas. Men som fenomen och som satsning så tror jag den är helt rätt. Så det ska bli jättespännande att följa den. Jag gillar ju framförallt bilens åkkomfort, att den är så rymlig och har plant golv och många andra sådana saker. Att den känns som en modern bil. Sen har vi haft synpunkter lite grann både på köregenskaperna och kanske framförallt också för att stilen och finishen på bilen är så väsensskild från andra Volkswagen-produkter under de senaste åtminstone 10-15 åren. Så att förstahandsintrycket av kvalitet och så i den är ju inte riktigt på topp, tycker jag. Och det var väl många med mig som höll med om det. Men nog är den intressant alltid. Jag tycker det är årets intressantaste testbil på många sätt.
Mm. Jag ska säga också, jag har ju provat den här farthållaren och den är lite knepig än så länge, tycker jag. Den säger typ så fort jag åker under en viadukt eller en korsande väg så bara säger den, nu är det 110 och så börjar den gasa som ett tok. Oj. Nej, det är inte 110, det är fortfarande 80 och så får jag bromsa, jag får dra i tyglarna som en häst som skenar iväg ungefär. Så att, ja, den är jag inte riktigt så nöjd med den funktionen, men som sagt, det kanske kommer bot och bättring på det också.
Jag längtar hem till Autobahn.
Det är ju som våran gamla A6 från 2 år tillbaka. Den hade ju också det där fenomenet med att den kunde accelerera bäst den ville. Jag hade ju exempelvis, när man kör ut ur rondellen i Roslagstull och in i tunnelmynningen på Norra länken, där det är 50 km i timmen, där sa ju bilen, Audin, att det var 110, för den kom in på motorväg, så att den satt av med riktig fart om man körde med farthållaren på, vilket man inte gör i stan normalt. Jag tänkte att jag måste bara prova det här när jag såg att skyltavläsningen trodde att det var 110. Och så var det ju även på de andra delarna på Essingeleden och så, att om den inte längre ser en skylt så går den på någon form av, känner av vilken väg den är på och känner att ja, men nu är det motorväg, då ska det vara 110 för det är grundhastigheten i Sverige, och så gasar den upp på 110.
Ja, det är nog där som den gör, för att jag åkte ju på E18 då, men det var ju genom Västerås och där är det 80. Så att då på något sätt så kickar det in att ja, men här är 18, här är 110. Nej, det är inte. Inte jämnt.
Nej, men det är en blandning där att den läser av skyltar med kameran och använder kartdatan. Och sen så om det finns motstridiga uppgifter eller om den på något annat sätt har tappat liksom information någonstans, så går den sen på någon grundinställning att okej, jag kör på motorväg eller en annan typ av väg, och då får man den bashastigheten som blir fel.
Något annat vi kan säga om ID3?
Ni som har den här nu under vinterhalvåret där det är mycket tvätt, ge 17 i att använda borstar och sånt, för det är repkänsligt, den där kepsen bak där, det är ju bara lackad plast. Så där är det mikrofiberduk och mycket vatten som gäller. Då vet
Tack,
ni.
Tack Anders.
Är man född testbil så är man, då får man tåla lite grann av normal användning.
Ingen snöskyffel på taket.
Det kan ju bli slået hur som helst, ett hopp eller flopp. Men bara titta på pappret, så en sak som gör mig besviken, det är ju att det här är en bil som blir svår att växa, om man säger. De andra har en god flexibilitet och man kan ha takboxar och dragkrok och sånt där. På ID3, den har ju ingen dragkrok. Vi har ju köpt en liten cykelhållare då som man får lasta med 75 kilo, men den får inte dra släp de gånger som kupéutrymmet eller lastutrymmet inte räcker till. Och jag tycker nästan
att är man testbil så är man.
Precis. Men och värre är, och det är någonting som den delar med Toyota Yaris, att ingen av dem får ju ha takbox ens, eller ens takräcke. Och det tycker jag är en stor miss om man ska sälja en bil med en stor rymlig kupé, som ändå Volkswagen säljer in det till en familj i Sverige, så får man inte ha takbox eller skidor på taket. Det tror jag kommer ge upp till irritationsproblem under tiden vi lever med bilen.
Ja. Ska vi köra en utmaning igen då, som vi gjorde i förra gången vi presenterade förra årets långteststall? Ska vi försöka oss på att gissa vilken bil vi tror kommer vinna? Vilken bil tror ni liksom kommer bli mest intressant för er, och vilken bil tror ni vinner? Vem vågar börja?
Mest intressant för mig är egentligen Honda Jazz. Jag tycker att den är spännande rent tekniskt, för att de har valt en sån annan väg. sen ID3:an förstås. Men jag säger ändå, Honda Jazz är för mig spännande. Jag säger inte att den är vinnare, jag säger att den är spännande. Vinnare för testet tror jag att se att Leon ligger jättebra till, åtminstone på pappret, för att den kommer sannolikt att få väldigt bra ekonomi. Den har för oss, för de flesta av oss, väldigt rimliga utrymmen. Och sen, det är en 204 hästkrafter i den här bilen. Den är pigg och alert och kul att köra. Så att jag tror att den ligger väldigt bra till för att sno någon form av helhetsseger.
Jag gissar också på Seat Leon faktiskt. Nu är jag igång med mina kombibilar igen. Men jag tror faktiskt att den har nog en rätt så bra chans om den inte sjabblar bort sig helt. Och det ska bli kul att se hur mycket för det var ju ett tag sedan vi hade en laddhybrid i långteststallet. Hur mycket laddhybrider har utvecklats och sådär, det tror jag. Sen, det är klart, det vore ju kul om en elbil vann, men jag är osäker på om ID3 håller för trycket, faktiskt.
Ja, jag kan gissa. Jag håller med Anders helt och fullt. Jag hoppas och kanske också tror att Honda Jazz är den som tar hem det, eftersom den har så många goda egenskaper. Men jag skulle inte bli förvånad om det är Seat ändå som visar sig vara mest allround av de här fem. Om jag får tillägga en liten sak när det gäller alla fem bilarna, så gäller det vår, alltså rostskyddsprognosen för de här bilarna är ganska dålig. Den ligger faktiskt under 3 i snitt. Vi har en bil som bara har betyget 1 och en bil som har betyget 2 och de andra har betyget 3. Så att mot slutet av året så ska det bli roligt att se, eller inte roligt men intressant att se, om någon av dem kanske till och med har börjat rosta. Det är någonting som vi inte har, som vi har kunnat konstatera under tidigare år, att det kan hända mycket även i det avseendet på ett år.
Vad säger Claes?
Jag konstaterar även att garantierna skiljer sig lite åt. Det är faktiskt så att Mercedes och Volkswagen har sämst nybilsgaranti på bara 2 år. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt dåligt. Övriga bilar har 3 år och det är inte speciellt bra det heller. Men där slänger faktiskt Seat med en 3-årig lackgaranti som man är ensam om. Men det finns ju Ford och sydkoreaner som har både 5 och 7 års nybilsgaranti. Men med det sagt så är ju jag som sitter med Autoindex halvårsvis. Jag har ju sett Seats väg och bil. Betyget skjuter ju verkligen i höjden och det är väl ett tecken på att Seats modernare bilar är väldigt omtyckta. Samtidigt hänger inte riktigt eftermarknaden med. Verkstäderna får väldigt låga betyg och även handlarna får katastrofbetyg. Och det ska bli intressant att ta reda på vad det här verkligen har för grund. De gör ju en premiumresa med lite standalone-anläggningar, bryter sig bort från Skoda som man oftast har varit hand i hand med under samma tak. Och det kan ju göra att det känns lite stökigt med service och som Seat-ägare. Men ja, jag skulle...
Vågar du gissa en vinnare då, Claes?
Ja, absolut. Jag är väl mer eller mindre tvingad.
Japp.
spontant på pappret så har jag GLB:n som favorit. Den är ju otroligt flexibel med fyrhjulsdrift och 7 säten och bra bagage. Men det känns lite gammaldags att inte kunna snurra runt i stadsmiljö och vara utsläppsfri. Så jag har ju, jag tror ändå se att Leonen kommer erbjuda det bästa av 2 världar. Sen kan man väl, det ska bli intressant att se om det är värt att ta det beslutet i dagsläget att välja en dubbel drivlina som det här ändå är och se vad det innebär för kostnader på verkstaden att du ska serva både eldriften och förbränningsmotorn. Det kanske blir bättre att ta steget fullt ut och välja en vettig eldriven kombi. Men i dagsläget när det inte finns något bra alternativ så tror jag det kommer gynna Seaten, så det får väl lite fantasilöst bli mitt tips det här året också. Jag tror att vi har en vinnare där.
Vad säger Nils? Vågar du tippa en vinnare?
Ja, det vågar jag göra, men förra året gick det ju ingen bra. Då trodde jag att Corollan skulle vinna och jag själv satte den ju sist när jag väl skulle slut och rangordna de här testbilarna. Men det är ju skönt att se att man faktiskt, att ens fördomar kommer på skam, att man inte bara kan ta de här första intrycken, utan att det händer så mycket när vi har det långt i stallet och verkligen lever med bilarna. Men jag skulle nog säga att Claes tycker jag är inne på en intressant sak här, just med att räkna hem ekonomi med laddtekniken här. Och det är ju kul att vi har liksom två stycken alternativa golfar på något sätt. Att dels har vi ID3 som är liksom den nya Volkswagen Golf för 2020-talet på bara el. Och sen har vi då Leon som är ju en kopia på en riktig Golf fast med ett billigare varumärke och lägre pris. Och det ska bli intressant att räkna ihop det här sen efter 4000 mil. Att vad blir egentligen skillnaden på en laddhybrid och en elbil från samma, ungefär samma storlek i kupén om en bagageutrymmet skiljer sig åt och från samma koncern. Det ska bli riktigt roligt. Annars så skulle jag vilja höja ett, jag tror faktiskt de här Honda Jazz och just Mercedes GLB ska också, kommer att stå sig bra här i slutsummeringen. Jag menar, Honda Jazz är ju en av de få bilar som fortfarande är byggd som en minibuss liksom, med smarta utrymmen, byggd på höjden, med kompakta yttermått, och det finns inte så många minibussar kvar att köpa längre, nästan alla är på väg bort. Men här är en som ändå lever vidare i det formatet, och det tror jag vi kommer uppskatta väldigt mycket. Och sen har vi då GLB som är den här nya minibussen, alltså den har 7 sittplatser fast då förklädd i en SUV så att man ska kunna sälja på varumärke istället. Och alltså, tittar man på själva receptet där, att ha då en stor SUV som sväljer 7 personer, jättemycket bagage också tack vare den här raka karossformen, tillgänglighet till fyrhjulsdrift och allt annat. Så att den är ju prismässigt väldigt, väldigt bra. Jag tror egentligen grundpriset med en annan motor utan fyrhjulsdrift börjar någonstans på 350. Så att det är ju verkligen en 7-sitsbil som kan konkurrera prismässigt med vanliga familjekombi av den mindre storleken. Så det kommer, jag tror också kommer räcka rätt långt. Men ska jag säga en vinnare så säger jag tyvärr som alla ni andra att det är den här Leonen som kan komma hem det här med, som sagt, goda utrymmen och just en laddteknik som är nåbar för privata pengar med en förhoppningsvis bra totalkalkyl. Ja, jag höjer nog min gröna vinstflagga för Seat.
Ja, vi får väl se om vi tycker likadant när 12 månader har gått och 4000 mil har avverkats per bil. Men det är vad vi tror nu i alla fall, sen får vi se vad utfallet blir. Jag ska passa på att tipsa er som lyssnar att vill ni följa varje bils resa på Instagram så finns det ju ett bra litet trix. För varje långtestbil har ju fått en egen hashtag eller ett staket eller en fyrkant eller vad man nu vill kalla det. Och jag ska gå igenom alla, så knappar ni in det så kan ni välja att följa just den bilen under året och se alla inlägg. Då har vi först Toyota Yaris, det är V-bil 189. Mercedes GLB, V-bil 190. Honda Jazz, V-bil 191. Volkswagen ID3, V-bil 192 och Seat Leon, V-bil 193.
Jag vill tillägga där att man får gärna höra av sig till föraren med önskemål på vad man vill att, kanske inte bilen ska utföra, men om man har några frågor eller önskemål så är det bara att höra av sig och, med frågor. På respektive modell.
Och ni kan ju höra av er på ringa till oss eller höra av er på mail. Telefonnummer kommer jag inte ihåg i huvudet just nu, men det är ju mailen är redaktionen@vibilagare.se. Eller ringa kan ni också göra. Ja, och det får faktiskt avsluta podden för idag. Vill ni så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.